Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Ja men, gott nytt, god början kan man väl säga.
Det kan man säga.
Välkomna till podden, nu har det blivit 2023.
Skönt att vi går mot ljusare tider, även om det är väldigt länge kvar, men jag ser ljuset.
Ja men det är alltid så, när det nya året börjar, då känner man ändå att man har fått en ny start av något slag. Och det känns på något vis så här, ja nu så vänder vi blad, nu tar vi nya friska tag.
Sen blir man påmind om att det kommer vara iskallt och blåsa och snöa in i halva april. Men skit i det nu, det gör väl inget.
Det är ändå ljusare, det vände ju där 21 december någon gång. Och sen så, nu kan man på något vis städa ut allt det där med jul och nyår och ja.
Ganska skönt när julpynt och sånt. Nu är det ju mycket kvar, men skönt när det är borta på
sätt. Jag har städat ut mitt. Jag tycker det är jätteskönt. Och, nej men jag tycker ändå sådär, det är härligt också med nyår. Hade du några nyårslöften?
Alltså, jag har ju lite mål. Men inte löften så.
Vad har du för mål då?
Exempelvis bocka av 3 nya länder, tänkte jag.
Okej.
Och sen...
Och vilka länder då? Eller är det så här diffust?
Är det bara... är oklart. Ett blir Italien som jag aldrig varit i.
Har du inte?
Nej, jag vet. Det är lite sjukt. Sen så kommer det nog bli Tyskland kanske.
Har du inte varit där heller?
Nej.
Nej men åh, du har massa Europa att
ja, det
utforska.
Det. Så ja, men det blir kanske något europeiskt till eller något annat.
Okej.
Sen en grej inom träning som jag inte riktigt kan säga. Därför att det är lite tabu att prata om i den sporten. Nu fattar ju för sig folk som lyssnar ändå. Som
insatta. Ska du ta några så här olika nya nivåer?
Ja, lite så är det.
Okej.
Och sen... men jag ska inte säga vad.
Nej, precis.
Och sen så... ska jag... just det, jag ska tävla också.
I den sporten?
Ja.
Spännande.
Mm-hmm.
Ja, men då hejar vi allihopa på Nick. Och vi glömde ju att säga här att vill man stötta våran podd så kan man ju göra det på Swish.
Det kan man göra. Och det är
vi låter till... mannen läsa upp numret här.
Mm-hmm. Det är till 0700 420 297. 0700 420 297. Och alla belopp är välkomna, stora som små.
Ja, man behöver absolut inte skämmas om man vill swisha en 10. Det går jättefint, men vill man swisha 10 000 så går det också bra.
Ja, det är helt lugnt
förra gången.
Alltså.
Det är okej.
Ni behöver inte skämmas för det.
Vi kommer inte bli ledsna.
Nej, det
är vi kommer bli jätteglada.
Och man kan även mejla synpunkter och frågor och sånt till katerinaonick@gmail.com. Alltså katerinaonick.
Det var en man som skrev till mig att han tyckte att det var så skönt att vi pratade om sexualitet och relationer, och han tyckte att det pratades för lite om det. Och jag har faktiskt funderat lite grann på det här, därför att i skuggan av den här krisen som Sverige och mycket i västvärlden har på något sätt gått igenom och där vi fortfarande befinner oss nu i januari, många kommer ju få en ganska tråkig elräkning vad jag har förstått, kanske även vi, så blir på något sätt de här samtalen kring våra relationer och kärlek och sexualitet och även kultur och sånt som är ja, inte direkt det här som, alltså relationer är ju väldigt viktigt och det är ju väldigt alltså basic, men det är ändå sådär att man kanske inte pratar om det, för man pratar hela tiden om politik och man pratar om tråkiga saker, det här med pengar och kris och arbetslöshet och ja, olika politiska käbbel och sånt, men det här med relationer och sexualitet hamnar på något sätt i skymundan. Och då tyckte han att det var så skönt att vi pratade om det, därför att det blir väldigt befriande, även om man kanske inte säger så dramatiska saker, eller även om man kanske inte liksom kommer med några sensationella avslöjanden eller något hetskvaller, så är det ändå så skönt att lyssna på människor som på ett ganska öppet och avslappnat sätt diskuterar de här sakerna. För de här samtalen förs ju inte heller. Det är många människor som inte pratar om det här, som inte har kanske någon att prata med. Och väldigt många män pratar faktiskt inte om känslor. Man pratar kanske med sin partner, och har man ingen partner så har man ingen att prata med. Och män som pratar med varandra, jag vet inte hur du och dina polare pratar. Hur mycket pratar ni om, alltså det här på djupet, alltså att prata lite ytligt, det är ju en sak. Men att verkligen gå ner in på djupet på det som faktiskt kan kännas genant, det som kan göra ont, det som kan vara på olika sätt känsligt, kontroversiellt för en själv. Pratar ni om sånt?
Alltså jag pratar om känsliga saker, pratar jag bara med manliga vänner om. Alltså jag skulle aldrig ta upp superkänsliga saker med en partner eller tjej eller så.
Inte?
Nej.
Det där är ganska intressant, för att jag vet många män som just inte pratat med sina manliga vänner, utan där de verkligen känner, när de känner någonting, alltså att de kanske är ledsna eller har blivit förfördelade eller på olika sätt utsatta eller har en kris, att de pratar just med sin partner. Och att det har ju många gånger varit kanske en mans då närmaste förtrogna, eller den enda förtrogna han har haft, och det har ju varit partnern.
Jag tycker inte man ska lägga sånt i knät på en kvinna man tycker om, alltså. Jag tycker inte det.
Fast det är också en närhet att prata med en partner och att dela med sig, därför att om man hela tiden håller en fasad och bara snackar om tunga grejer med sina vänner, då kanske man inte heller släpper in en person. Då kanske man inte visar sig sårbar. Handlar det om att visa sig sårbar och att du inte vill det?
Nej, alltså är man liksom, har man varit tillsammans länge och sådär, det är klart att man kan öppna upp sig om vissa saker, men jag tycker generellt att man ska vara försiktig med att lägga för mycket terapeutiska saker på sin kvinna. Alltså det är liksom inte hennes ansvar, tycker jag. Jag tycker att ska du vara liksom svag och blödig och sådär, får du vara det med dina nära manliga vänner. Jag tycker
det. Det där är väldigt intressant faktiskt, för det är många som nog inte håller med dig. Utan
ja, det vet jag. Så brukar det vara.
Men jag tänker så här, jag tänker på oss kvinnor att man inte... Jag tror misstaget en del par begår är att man använder varandra som sina tjejer respektive killkompisar.
Mm, exakt.
Och där har du rätt. Man ska inte det, och man ska inte heller bli för mycket bror och syster eller vad det nu blir liksom, i föräldraskapet, bara mamma och pappa, utan man ska hela tiden behålla en partner i mystik. Mm. Men med det inte sagt, alltså det är ju en balansgång. Man ska ju kunna prata om saker och sånt som man bär på hjärtat, för annars kommer det bli konstigt, för annars kommer det också bli ett avstånd mellan parterna.
Jo, alltså det är klart det finns nyanser av det. Alltså vi säger så här, om det verkligen har hänt någonting riktigt riktigt jobbigt, vi säger att du har jag vet inte, förlorat en anhörig eller du vet något
ja,
sånt,
ja,
det är klart att du ska kunna till och med gråta ut hos en partner du litar på liksom, har varit med länge och sådär. Men det, vi säger att du bara har haft en så här jobbig vecka, det har egentligen inte hänt någonting specifikt, det är bara så här, du är lite överbelastad, det är lite jobbigt, du kanske känner för att gråta lite, även om du är man, gå och gråt själv då, alltså det,
ja, men
är
det
inga
tycker
problem.
Jag också att det,
men
man
gå
kan
inte
göra.
Och liksom gå till din partner och bara börja gråta och sen bara, vad har hänt? Ja, egentligen ingenting, alltså.
Nej, men
det är okej att kvinnor gör sådär, men jag tycker fan inte att vi ska syssla med sånt.
Nej, jag tycker inte det är så okej att kvinnor gör det heller, faktiskt.
Ja, men det är, jag har mer förståelse.
Men okej, kvinnor kanske gråter mer generellt.
Och
ni
har hormonella cyklar och hit och dit, det är mer förståeligt. Men alltså...
Nej, men män ska inte böla i onödan, jag håller med. Nej. Och det här med att det är så fint när män gråter hela tiden, jag håller inte med om det.
Absolut,
jag tycker absolut att män kan gråta, men jag tycker att det ska vara någonting som är besparat lite mera speciella tillfällen än att man står och bölar dagligdags över allt möjligt, för det tycker inte jag är så himla...
Men vet du vad ni... Nu, det här är ju definitionen av mansplaining att säga, vet du vad ni kvinnor menar när ni säger så här? Men vet du vad ni kvinnor menar när ni säger att det är fint när man gråter?
Nej, vad menar du?
Det ni menar är, det är fint när den här mannen som är så stark och manlig och det är så out of character för honom att gråta, när han, den här enda gången jag har sett honom gråta för någonting som faktiskt betyder något, det var fint. Men om det är en liksom svag sojapojke på Södermalm som gråter hela tiden, att se honom gråta är ju bara äckligt för en kvinna.
Ja, men man tycker väl kanske att hela den här sojapojkens persona är ganska äcklig, därför att han är så, dessutom är han så manipulativ, därför att hans gråtande går bara ut på att han vill liksom ligga.
Ja.
Och så egentligen så är han ju kvinnohatare.
Ja,
men det är de här kommunistmännen som så här, de har ju lärt sig någon slags beteende där de tror att de ska få brudar genom att bete sig. Och sen har det visat sig att många av dem är ju riktiga misogyna kvinnohatare som egentligen bara vill så här förnedra kvinnor och den typen av män. I'm sorry, jag har verkligen ingenting till övers för dem. Men sen finns det ju naturligtvis olika grader. Men du,
nej, men förra, det jag menar, att det är inte gråt, manligt gråt i sig som är fint överhuvudtaget, utan det är okej, om det är en väldigt, väldigt stark och manlig man som du en gång lyckas se gråta, då kanske det är fint.
Men jag tycker överhuvudtaget, alltså gråt, så här är det faktiskt. Kvinnor har fler tårkanaler än män, så kvinnorna gråter faktiskt. Det är mera liksom kvinnligt att gråta. Männen har färre tårkanaler. Så att, det är ju, men annars är det så att tårarna rensar själen och bla bla bla. Så att, det är klart att det är bra att gråta. Men som du säger, gå ut i skogen, krama ett träd, gråt lite grann och kom tillbaka med en app. Liksom. Därför ditt bölande kommer ju knappast varken sätta mat på bordet eller skydda din familj, så att lägga av med det där bölandet. Och det tycker jag faktiskt, det har jag kört, och där har jag inte gjort skillnad på tjejer och killar i min barnuppfostran, för jag kan tycka att det här sätta igång och böla direkt som någon slags antingen flykt eller försvarsmekanism eller tycka synd om sig själv och skapa någon slags offerkofta, det går bort för mig. Jag har svårt för det.
Jag vet inte om jag har nämnt det här förut, men jag var en gång med om att en tjej först tog illa upp på ett skämt. Sen började hon gråta, sen fick hon en skrattattack och sen började hon skratta så mycket så hon började gråta, allt det här under typ 3 minuter.
Oj då.
Så ja, ni är ganska gulliga också när det är sådär.
Ni och ni. Men återigen, förra veckan, om vi nu ska återanknyta till någonting som är lite mer så där konkret, så alltså allt det här är konkret också, men vi pratade lite grann om åldersskillnader, men det var så mycket prat om både alkohol och heder och allt möjligt, så att vi hann inte riktigt fördjupa oss i det. Men jag skulle ändå vilja fördjupa mig i det, därför att det blir väldigt uppmärksammat när det är någon kändis tillsammans med någon som är yngre eller äldre, och ofta så, alltså man gör ju ganska stor poäng av att en kvinna som är 40-50 är tillsammans med en yngre man. Det här blir väldigt uppmärksammat i medierna ofta.
Mm.
Att hon är en toyboy och han är så mycket yngre och det är bla bla bla. Det blir det ju på något sätt aldrig när kändismän är tillsammans med yngre kvinnor, vilket de är i parti och minut hela tiden. Och då menade, och då kom vi ju in på det här med döttrar och sådär, och började vi prata om det. Men vi har ju inte pratat om det här med, är det okej, alltså är det samma sak eller är det skillnad när en äldre man är tillsammans med en yngre kvinna eller när en äldre kvinna är tillsammans med en yngre man? Och jag tycker så här, en äldre man kan vara tillsammans med en yngre kvinna för att hon är ung, medan en äldre kvinna är tillsammans med en yngre man trots att han är ung, om man säger så. Förstår vad jag menar? För det går ju liksom, det är mycket mer lustbaserat. Det går ju emot normen, därför att normen är ju trots allt att mannen är äldre än kvinnan.
Mm.
Det är ju den relationsnormen vi har i vårt samhälle.
Det finns ju en del ganska kända konstellationer som är att kvinnan är äldre. Det är ju få, men det finns ju några. Emmanuel Macron.
Ja, den är
typ
23
stor. År äldre, tror jag.
Ja, det var, ja, det där är det en rejäl åldersskillnad faktiskt.
Mm.
Och det är en av dem som också har hållit i många år. Det där är ju ingen, det där måste ju ändå bygga på att det finns någonting.
Ja.
Att det är inte bara en alltså, förstår jag menar, jag tänker så här, det måste ändå finnas någon slags känslomässig förankring.
Jo, var ju, det tror jag.
Ja.
Alltså, för det är inte så att han inte skulle kunna få yngre och snyggare, för att han är ju ändå president liksom.
Men det finns ju en kvalitet, alltså det är ju väldigt intressant det här med manlig och kvinnlig sexualitet. För att om vi nu bara går ner i själva hur manlig och kvinnlig sexualitet fungerar, så är det så här att mannens sexuella topp är egentligen när han är väldigt ung. Medan kvinnans sexuella topp händer snarare efter 40.
Så vad menar du med sexuella topp? Alltså,
att man är mest, alltså, den unga mannen har ju mest testosteron.
Fertilitet pratar du
om? Nej, jag pratar inte om fertilitet. Att skaffa barn är någonting annat. Jag pratar om sexuell njutning och sexuell prestationsförmåga och sexuell peak på något sätt av det som är, ja, hur mycket man vill kanske, hur mycket man kan, hur intresserad man är. Och för kvinnorna så inträffar den här fasen snarare efter 40. Mm. En väldigt ung kvinna är ju kanske, hon är vacker, hon är erotiskt åtråvärd, hon har fantastisk kropp och allt det där. Men hon själv är ju inte sexuellt mogen många gånger. Nej. Alltså det är klart att det finns massor med unga tjejer som är jätteintresserade och nyfikna och som utforskar och bla bla bla. Men generellt, om man nu ser bara på det stora, om man generaliserar, så är den unga mannen, han är väldigt viril och han är pigg och han är kåt och han vill utforska och han är liksom taggad och han vill knulla allt som rör sig i princip. Medan den unga bruden, hon är kanske mer sådär, alltså det kan ju handla om vad samhället också har signalerat, men hon ska vara mer orienterad gentemot kärlek, hon kanske tänker skaffa barn och sådär. Men sen då, när kvinnan är över 40, och hela tiden pratar jag generellt, då har hon fått sina barn och hon har gått vidare på något vis i sitt känslomässiga, i sin känslomässiga utveckling, och hon blir också mer trygg med sin kropp. Hon lär känna sin kropp på ett annat sätt.
Hon har kanske skilt sig och...
Kanske har hon skilt sig, eller så har hon inte det, utan hon har bara mognat. Och någonstans den kvinnliga sexuella mognaden och hennes topp, den är, det var någon undersökning för något år sedan som sa att hon är på sin topp när hon är 43, medan mannen är på sin topp när han är 19, mm-hmm. ungefär. Och det finns ju naturligtvis variationer. Ja. Men rent hormonellt så tror jag att det stämmer. Jag tror att hennes hormonella nivå och hennes, både att hon har lärt känna sin kropp, hon är trygg i den. Nej, hon kanske inte är den yngsta längre, men samtidigt så känner hon sådär att, men jag behöver inte bry mig om det därför att jag har andra kvaliteter. Och de här kvaliteterna ser den unga mannen, och därför blir ju den här mogna kvinnan så pass intressant. Och därför kan också de här äldre kvinnorna bli mer intresserade av de här yngre männen, för de kan ju ge dem någonting som kanske den jämnåriga mannen inte riktigt förmår. Mm-hmm. För där hon blir mer intresserad av sex och vill utforska, där kanske han har tröttnat lite, och då kanske han börjar titta på yngre brudar och kanske tycker inte hans fru är så himla kul längre eller sådär. Så att man går lite grann isär, vilket också är en utmaning för långvariga relationer, att man hela tiden ska ändå så här jämka ihop sig.
Ett problem är ju barnfrågan också, just om det är en kvinna som är mycket äldre.
Ja, det är ju ett stort problem.
Ja, det är väl det största egentligen. Mm. Därför att, alltså, man kan ju bli liksom, nu har inte jag varit jättepersonlig kanske, men det här var ändå tillräckligt länge sedan. Alltså jag har ju, när jag var...
Jo, men var lite personlig, det kan du väl vara. Det här känns inte så känsligt, här.
Nej,
kan
men
du
när
vara
jag
personlig.
Var, när jag var, jag hade inte ens fyllt 17 faktiskt, så träffade jag ju en äldre kvinna som jag var typ kanske den första jag var kär i, tror jag.
Okej, spännande.
Hon var 38, 39 någonting. Mm. Så, men alltså samtidigt, jag var ju jätte ung och liksom, det, jag, man är ju såklart en helt annan person då, men jag menar, det går ju verkligen att bli, ja men, förälskad eller man säger, i, men samtidigt så vet man ju om att det är så här, det är ju inte hållbart i längden.
Nej, oftast. Nej, det är det ju inte.
Och det är ju ofta det som är problemet. Sen så gick ju det där över, men alltså jag skulle säga att det...
Men är det inte, vänta, om vi stannar kvar där, är inte det också det som är lite grann av det här nästan ljuvliga, lite smärtsamma lockelsen i det hela, att det faktiskt inte är hållbart, och då kan det bli en passion, därför att passionerna får ju hela tiden slåss mot verkligheten på något sätt. Mm. Det är ju i skärningspunkten då mellan det förbjudna och det tillåtna som passionen frodas, kanske att man är otrogen, att kärleken är förbjuden, att man går emot sin, ja men vi har ju Romeo och Julia liksom, två släkter som strider mot varandra, och där, det är ju det mest klassiska, och de unga börjar älska varandra och de får inte det. Det är liksom den förbjudna kärleken, den blir ju mycket mer laddad, och även i åldersskillnaden så blir det ju, ja men vi har ju Lolita, Nabokovs klassiska roman där den äldre mannen då blir förälskad i en tonårstjej, och det är ju också tabu då, och det är de här tabubelagda kärlekarna som många gånger blir också de otroligt starka, därför att det uppstår sådana starka känslor för att man vet just att det är omöjligt, eller vad vet jag, att man befinner sig i olika världsdelar, att det är distans, att man vet att man, det går inte, ja, alltså så här, alla så här hinder som läggs egentligen. Och åldern är ju någonting som man absolut inte kan... du kan aldrig påverka det. Bor du i två olika kontinenter så kan man faktiskt flytta ihop i samma land. Och det finns ju många så här yttre omständigheter. Och man kan skilja sig och man kan bejaka sin kärlek. Ja, så. Men just åldersskillnaden är ju någonting som... det går inte att förändra.
Och som du säger, det här med distans och sådär... Det är ju aldrig perfekt. Alltså, det är i alla fall väldigt sällan perfekta förutsättningar för en relation. Ofta så finns det distans, det kan finnas åldersskillnad, det kan finnas liksom man vill precis stå olika saker i livet eller vad som helst. Alltså man måste inse lite att det är så här. Det är förutsättningen, livet är inte alltid perfekt liksom.
Nej. Men man tänker så här då, varje ung person borde någonstans egentligen få förmånen att träffa en sexuellt erfaren partner som kan hjälpa den att lära känna sig själv lite. Och det gäller faktiskt både kvinnor och män. Men jag vet många unga män som är väldigt intresserade av äldre kvinnor just för att de vet att de är mer avslappnade i sin sexualitet. Men jag vet också många unga kvinnor som faktiskt uppskattar en sexuellt erfaren man som kan visa dem, och som, där de upplever att unga killar kanske inte alls är särskilt sexuellt kunniga. För det handlar ju trots allt om en... kunskap om kroppen, en insikt, och har man haft flera partners och där man också kan vara avslappnad fysiskt och där man kan också ge bekräftelse som den andra personen behöver. Det är inte säkert att unga personer kan ge det här till varandra, och då kan ju faktiskt en åldersskillnad, någon som är mer livserfaren, vara en väldigt positiv lärdom. Eller man kan säga så här, det är en utvecklingsfas där man kan behöva möta en sån person och få ha ett så här uppvaknande eller en aha-upplevelse. Och där man också hittar en sexuell kemi, för det handlar ju om det också, att man i det här att det är laddat så kan man leva ut, man kan känna sig friare i det, man behöver inte tänka att det kanske här måste leda till en seriös relation alltid. Ja, men det där är också väldigt intressant, för att säga att man får känslor och säga att det blir väldigt bra sex, men man kan ju också förväxla väldigt bra sex med att det är kärlek, och där, det är ju någonting som händer rätt så ofta. Och det kanske finns väldigt bra sex, men det behöver inte per automatik betyda att man kommer funka tillsammans på alla andra plan. Och där tänker jag att alla relationer kan ju inte... Det var ju någon sån här, jag läste någon sån här roligt citat en gång. I väntan på den stora kärleken kan man lika bra nöja sig med den lilla.
Ja. Faktiskt bra.
Eller hur?
Faktiskt bra tänk. Ja. Därför att man lär sig ju någonting av alla relationer på något sätt. Även de som är dåliga.
Precis.
Alltså jag tycker inte
de lär man sig mest av.
Ja, exakt. Jag tycker inte att jag har slösat tid i någon liksom relation som jag har haft. Även om den har varit... inte hållit eller sådär, vilket ju ja, de flesta relationer faktiskt inte gör, utan man blir ju, alltså man lär sig saker, man upplever saker, du kan ju fortfarande ha fina minnen från saker med någon som kanske inte betyder något längre, men ett minne kan ju fortfarande vara lika fint.
Fast man kan ångra dåliga ligg.
Ja, det kan man säkert.
Jag tycker så här, det finns faktiskt några ligg som jag hade velat vara utan. Det finns faktiskt några ligg som har traumatiserat mig.
Oh fan. Men jag kan tänka mig att det är högre fallhöjd för er.
Tror att det är mer ovanligt att en man blir traumatiserad av ett dåligt ligg.
Absolut. Därför att en kvinna kan inte vara så dålig. Alltså ni har inte så mycket prestation.
Jo, hon
som
kan
ni kan
det.
Styra över.
Jo, ja, men det här är... måste ju fråga. Det här är en fråga vi måste kasta ut till våra lyssnare.
Okay.
Hörrni, män, har ni blivit traumatiserade av ett dåligt knull? Och kvinnor, har ni blivit traumatiserade av ett dåligt knull?
Ja, maila om det sämsta.
Jag tycker det faktiskt. Det är ändå ganska roligt.
Hur det gick till i detalj.
Men grejen är så här, det behöver inte ens vara så att det är en jättedålig rent teknisk grej, men det kan vara så här att man ibland, som jag upplever,
och...
kemimässigt eller så här, och där kan man ju faktiskt också prata om alkohol, att ibland har man så nästan övertalat sig själv så här, nej men jag gör det här för att så här, jag ska inte vara torr, jag ska inte vara tråkig, jag borde testa, vad finns det mer för övertalningsgrejer? Jag har tråkigt just nu, jag är ändå ensam, jag har ingen partner, så här, jag borde ligga, det var länge sedan, det är väl inget fel på honom, så här, varför är jag så kräsen? Ja, men alltså, det finns ju massor av såna här övertalningsgrejer som en tjej, och jag gissar att en kille också kan ägna sig åt, att man tänker så här, nej men, ja, just do it liksom.
Mm.
Jag gör det nu. Och sen så känner man så här, både när det pågår och framförallt efteråt så här, vad i helvete var det där bra för?
Mm.
Det där kunde jag väl ha, liksom ha ogjort på något vis. Det finns några sådana tillfällen i mitt liv när jag känner bara så här, vad i fan Katarina, det där var inte lyckat.
Nej.
Det där var onödigt.
Undvika, tror jag.
Det är några få faktiskt. Det mesta som jag har varit med om har jag ändå, jag är tacksam för alla mina erfarenheter och...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa.
K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Tack så för alla mina ligg. Tack så mycket alla mina ligg, som ni vet nu. Nej, men så att det har varit bra, och även sånt som ibland har varit lite gränslöst och tokigt på ytan kan tyckas så. Men sen finns det några såna här som till en början kanske föreföll som att det skulle bli bra. Förstår vad jag menar? Att man känner sig, nej men det här är okej. Och sen så har det bara visat sig. Och framförallt efteråt så bara känt så här, nej, det här var, jag övertalade mig själv och jag borde ha lyssnat på min magkänsla, och jag gick emot min magkänsla. Och jag kan säga så här, alla gånger som jag gått emot,
alltså.
Ja, gå inte mot er magkänsla.
När det gäller någonting.
Nej.
Och vi har ju då tagit fram en lista på dina fem sämsta med namn då.
Nej, men det blir Patreon. Det blir sån här, vi ska väl ha ett Patreon. Vi ska väl skaffa en liten Patreon-sida där man också kommer kunna stötta oss.
Där det kommer sån här exklusiva, saftiga saker.
Där kommer de fem sämsta att listas med namn, ålder, adress och personnummer. Nej, det är skoj, såklart inte. Nej. Naturligtvis inte. GDPR, inte bara det.
Men
man kanske inte ens minns vad de heter. Nej, men det gör man ju, tyvärr.
Vad efter vilken ålder var det du började jaga lamm då? Var det efter 40?
Jaga lamm?
Ja.
Den här killen här, Nika Linja, han har ju sån förvirrad uppfattning om mig, Katarina Janors. Vadå jaga lamm? Jag kan säga så här, är det någon som jagar någon, så är det lammen jagar puman.
Okej, när började du attrahera lamm?
Alltså en kvinna som är, så fort en kvinna blir liksom, ja, uppåt... Alltså jag började nog attrahera lamm redan på gymnasiet när det är så här yngre killar. Alltså när jag gick typ tredje året, och så började de här som gick första året tycka att man var lite het. ungefär.
Jo men, du vet. Men det räknas väl inte riktigt.
Nej, vi räknar. Då är man ju jämnårig. Ja, men säg till 30-årsåldern då. Men säg 30-årsåldern. När man börjar komma upp så här 30 och då är det någon som är... Men på den tiden, för min del, så jag var inte så jätteintresserad. Men det kan... Jo, i och för sig, 30-årsåldern. Jag gifte mig ju med en man som var 7 år yngre, så kom igen nu.
Aha. Ja, han var 23.
Han var 23.
Jävlar. Men,
så att jag har ju på något sätt varit i den branschen i princip hela mitt liv.
Branschen.
I Puma lammbranschen.
Men har du liksom efter 40 blivit, har du kunnat bli kär i någon som är liksom mycket yngre?
Ja, det har jag kunnat bli. Och jag kan säga så här, för min del, nu vet ju jag att jag kanske inte är som majoriteten av kvinnor, men vi är ju rätt många kvinnor ändå som är förtjusta i yngre män, och det kan jag ju säga på en gång att det är jag faktiskt. Jag gillar ju yngre män, och det handlar ju faktiskt om att jag upplever att vi matchar bättre energimässigt. Mm. Jag har lite problem med gubbar, och alltså jag är väldigt förtjust i gubbar på det sättet att jag tycker om att prata med dem, och jag gillar äldre män. Jag tycker att de är många gånger fascinerande. Jag uppskattar en icke-intim relation med äldre män, därför att jag tycker att de är... Ja, de är intressanta, de är roliga, de är underhållande. Jag trivs bra med dem, och jag känner mig också sedd och bekräftad av dem. Men jag är inte intresserad av att ha en sexuell relation, förstår du? Mm. Men dans med yngre män så känner jag att jag passar ihop energimässigt. Vi är lekfulla, lite barnsliga, nyfikna. Och ja, min energi är sån. Jag är ju rätt så energisk person som har ganska mycket livskraft, om man säger så.
Vad är det yngsta du har blivit kär i då? Alltså fått känslor för i alla fall?
Men kär, alltså jag är inte en person som blir kär så jättelätt. Men känslor, alltså jag har väl haft känslor för män som kanske har varit 20-25 år yngre. Men jag tycker att det är svårt att säga. Det är kanske inga känslor som jag har sådär att jag skulle vilja leva med dem. Men man kan ju känna ändå en känsla... När man har en intim relation så uppstår det ju känslor. Men det kanske inga känslor som egentligen så... Alltså den mannen som jag har varit kär i som är yngre, det är ju min exman som är 7 år yngre.
Men det är
som jag älskat så. Men vi var ju ändå gifta i 20 år och så.
Ja, det är en ganska liten skillnad tycker jag.
Ja, men det är ju en ganska stor skillnad när man är 30 och personen är 23.
Jo,
kanske. Ändå. Det är ingen skillnad när man är 50 liksom, och ja, 50, 43 eller 57 och 50 och liksom, då är det ju inte så stor skillnad. Eller 60 och 50, 10 år där, det spelar inte så himla stor roll egentligen. Så 50-40, men säg att man är 55 och någon är 25 och det är alltså 30 år som skiljer.
Ja, det är inte lite alltså.
Nej, men det finns ju, vi har ju en del kända personer som har den åldersskillnaden där en kvinna är äldre, så pass mycket äldre och sådär. Och jag tror att det handlar mycket om energier, vad man är för person. Är man en person som är ganska så här, trött och sävlig och trög och på något sätt inte särskilt rörlig, kanske inte särskilt fysisk, då söker man sig kanske inte till en partner som är mer dynamisk.
Jag kom på att det spekuleras ju säkert, speciellt nu när vi pratar om det här, att om vi har någon sån relation. Och det har vi ju inte.
Har vi inte?
Nej, men på riktigt.
Nej.
Vi kanske ska säga det en gång för alla, för jag har fan hört för många skämt om det nu.
Ja, jo, men folk gillar ju skämt om det, därför att det väcker ju människors fantasier också på något sätt. Och de tänker så här, ja, men nu sitter vi här och, liksom, och du och jag, det är ju 30 år som skiljer mellan dig och mig.
Är det?
Och, ja, det är det nog.
Hur gammal är du nu igen?
Ja, men det? Nej, men det behövs inte, men vi kan väl bara konstatera.
Det är ju lätt googlat i alla fall. Men, ja. Ja, men det skiljer 31 år tror jag.
Det gör det. 31 år skiljer det. Men jag tycker inte att det är... För mig känns det... Alltså, jag måste påminna mig ibland om att du faktiskt är 30 år yngre än vad jag är. Ja. För jag känner inte riktigt det. Och jag vet inte hur du upplever det. Men
jag är ganska lillgammal alltså.
Du är lite lillgammal och jag är lite barnslig.
Ja, precis.
Och då närmar vi oss på något vis.
Ja,
men jag tänker... Nej. Men ibland måste jag måste verkligen påminna mig så här, shit, fan, Nick är ju faktiskt väldigt mycket yngre. Och så att jag behandlar dig lite grann som att du var närmare mig i ålder, och då kom jag på så här, nej, men han är faktiskt så pass mycket yngre att han kanske inte har koll. Ja, men Raffset till exempel. Nej, jag måste ju fostra dig lite grann här i gammelsvenska uttryck till exempel.
Nej, men så pass högt upp i nu tar inte det här fel, men så pass högt upp i ålder som du är har jag inte varit, men jag kan säga att det är liksom mest förälskade jag har varit är i någon som är, ja, men 20-25 år eller.
Mm. Jag förstår, jag förstår.
Och då har jag inte varit förälskad särskilt många gånger i livet. Men det har ändå varit den starkaste.
Men med det sagt kan jag ju säga då att jag har varit med män som har varit yngre än vad du har varit också. Mm-hmm. Där det har skilt 30 plus. Så.
Jävlar alltså, ja, det är bra jobbat.
Ja, det är... Men,
jag är egentligen för gammal för Katarina.
Ja, det är precis. Och jag är lite för ung för Nick.
Nej,
det är
ska vi inte.
Nej, men alltså, jag tänker just det här med... För du vill ju naturligtvis skaffa barn och sådär en dag. Du ska ju bli pappa en dag och så. Och, ja, och då måste du ha en kvinna som i alla fall är... Ja, alltså det ska inte vara... Ja, men någon som är fertil helt enkelt, som du kan skaffa barn med och som också är ganska nära dig i ålder på ett eller annat sätt. Jag menar, sju år äldre skulle hon ju lätt kunna vara. Det skulle inte vara något problem om du var att skaffa barn med någon som är 35. Liksom.
Men om jag har fyra fruar och en är liksom...
Ja, men det är när du har skaffat fyra fruar. Men brukar du skaffa en som är 50 plus?
Ja, tre som
hon
är 25.
Hon har redan barn.
Tre som är 25, en som
de
är 50.
Kan vara dina kusiner. ja, där har vi ju verkligen det här med att män, att en kvinna skulle ha flera män. Sådana relationer finns ju också. Men de är ju lite mer ovanliga. Idag kan man vara flersam. Ja, att man lever i någon slags trekantskonstellation.
En tjej och två killar?
Japp.
Ja, det är ju sjukt alltså.
Ja, nej, sjukt tycker inte jag att det är, men jo, det är ju inte så vanligt.
Så dömande är jag.
Ja, du får vara det på din håll. Jag tycker det verkar ganska praktiskt, för att om den ena tröttnar så, eller om den ena är trött så kan den andra ställa upp, om man nu är en kvinna som har stora sexuella behov.
Men det är ju faktiskt inte naturligt heller. Alltså om vi ska se på det evolutionärt så är det ju mer naturligt att det är en man och fler kvinnor i en relation.
Ja, men det där är evolutionärt och evolutionärt. Jag vet inte riktigt. Alltså evolutionen baseras ju lite grann också på att människorna inte levde så länge. Nu när vi faktiskt lever längre så kan man säga så här, att kvinnorna räcker faktiskt längre och männen taggar ner och får testosteronbrist och viklund och allt möjligt tråkigt och dåligt och vikande hårfäste. Viklund, det är när penisen sviker.
Men vad fan?
Den kallas för viklund.
Dina uttryck.
Ja, men det är väl jättekul. Ja. Ni kan höra av er här och säga om vad ni har hört för olika uttryck. Viklund, det brukade vi säga så här, är det en viklund det där? Det finns ju män med en sviktande erektion.
Aldrig hört det.
Nej, men det är bra. Du återigen här lektionen med Nick och Katarina.
Jag har lärt mig typ tre ord hittills.
Ja. Hår av hin, viklund och vad var det mer?
Hår av vin.
Hår av hin, hår det var förra hin. Avsnittet.
Just det var djävulens avkomma.
Ja, precis. Hinhåle kan man säga.
Ja, men det har jag hört.
Ja, så hinhåle är ju liksom den onde. Det är, förr i tiden så var ju djävulen den gestalten som man på något vis var mest rädd för och som hela tiden. Den är ju inte riktigt lika skrämmande idag. Idag har vi annat att vara rädda för. Mm. Magdalena Andersson till exempel. Ja, men så att hinhåle, det var ju
Men då har vi ändå båda lite erfarenhet av relationer där kvinnan har varit äldre, hör jag.
Japp.
Så har du något tips till folk som är i en sån konstellation eller tänker liksom utforska något sånt? Hur ska man tänka? Ska man tänka att men det här blir ändå ingen framtid så vi lägger ner det, eller ska man liksom följa sitt vad hjärtat känner där och då?
Jag tycker absolut att man ska följa vad hjärtat känner där och då. Alltså, nej, men som sagt, det kan ju bli väldigt olyckligt om det är faktiskt barnfrågan som det stupar på, därför att det kan man inte kompromissa bort på något sätt.
Nej, det är det.
Och den äldre kvinnan har ju ofta barn, medan den unga mannen vill ha egna barn.
Kanske barn i mannens ålder till och med.
Ja, det är...
Det har du varit med om.
Det har jag varit med om. Jag hade väl den principen att de inte skulle vara, att det skulle vara på det, alltså att jag inte skulle då vara med män som var i mina söners ålder. Men
det sprack.
Ja, men alltså jag vet inte. Så småningom så blir det ju så där att det är många principer som helt enkelt spricker, kan man säga.
Man får tänja lite på dem.
Det kan man, ja. Men eftersom man också... Alltså, jag vet inte. Nej. Det där är väl sånt som man inte behöver tänka så himla mycket på. Och jag tycker inte heller, som jag sa förut, att ens vuxna barn har ju ingenting med sina föräldrars sexualitet att göra.
Men jag kan ju säga att det är ju mycket värre för, alltså mannen är ju i en mer dålig situation i ett sånt läge. Vi ser att mannen är liksom 27 och kvinnan 52.
Mm.
Och kvinnan har liksom vuxna barn.
Mm.
Då är ju hon klar med det, så hon kan ju faktiskt bara njuta av hur nice det här är.
Yep.
Men det är ju mannen som, nu har ju mäns biologiska klockor räcker ju lite längre än kvinnors då, men det är ju snarare mannen som ska ha lite panik då.
Ja, men mannen kan ju verkligen ha panik, och där kan man ju faktiskt se att där är ju, nej, men där är ju andra sidan de äldre männen har en fördel, för att de kan hela tiden skaffa nya barn med en ung kvinna och skaffa nya kullar, vilket de också gärna gör, och sprider sin säd och får nya arvingar och avkommor, och där är ju kvinnan begränsad, vilket kanske är skönt faktiskt för henne, för då slipper hon allt det där. Mm. Medan mannen, han kan ju då sprida sin säd vidare för vinden, och vi har väl Gyllenhammar, han blev väl pappa för sista gången han var över 80.
Ja, just det.
Jag kan väl tycka att det är lite sådär, jag vet inte, det känns inte helt naturligt. Nej.
Julio Iglesias har väl en, eller om det är han eller hans pappa, någon i den där familjen, de har en lilla syster som är 6 år och en bror som är 80 år.
Alltså, ja, just det. Och Julio, han har väl själv barn 80, som är vuxna, men, eller? Ja, men det blir så 80. Konstigt.
Jag sa jättefel där. Men han har, alltså det är liksom sladdisar som det skiljer årtionden på. Ja. Alltså jättemånga årtionden på. Och just för att männen har avverkat liksom 8 äktenskap och kört på.
Jag såg någon så här rappare eller vad det var, någon artist här som hade, vad hade han, 12 barn med 6 olika kvinnor, så tyckte att allting var som det skulle på något vis.
Ja, baby mamas som de kallar det i den där.
Baby mamas, ja, precis. Och att det blir någon slags manlighets också symbolik, att man har skaffat så många barn till världen att det blir en slags så där.
Vilka gener som är kvar?
Ja, härligt att man är potent också.
Mm.
Det ska man ju inte underskatta, mäns vilja att göra kvinnor gravida. Det där är ju också en grej som många får en kick av, för att man känner ju, alltså det är ju den största bekräftelsen kanske på manligheten. Titta, jag har befruktat min kvinna och mannen är stolt över detta och det ska bli hans barn och sådär. Så att det finns ju en biologisk, fysisk sensation i det också.
Mm.
Som man då inte får med en äldre kvinna.
Ja,
men som den äldre mannen känner sig väldigt potent av.
Mm.
Att han har gjort en yngre kvinna gravid, och han får också de andra männens beundrande blickar och kanske avund. Mm. När de går omkring med sina gamla fruar och så, titta här, han har liksom skaffat sig en ung tjusig 25-åring och han är 50 plus och nu är hon gravid dessutom. Mm. Det blir på något vis den största, det blir lite grann som att skaffa sig en dyr bil, eller, alltså det blir en statussymbol mycket, och det är oftast de här männen som faktiskt har möjlighet, som också har en status i samhället, som får detta. Det är ju inte bänkliggarbärra som skaffar barn med en Stureplans bimbo på 25.
Nej,
när han är liksom 53.
Nej, det krävs en del.
Hon vill inte gärna ha honom.
Så, alltså, i medelåldern krävs ju verkligen social status för att lyckas med.
Där kan man kompensera Wiklund också med lite pengar på kontot och lite så. Mm.
Men håller du med om att det är en mer problematisk konstellation om mannen är 20 och kvinnan 35 och inte har barnen, än att mannen är, ja, men 30 och kvinnan är 50 och har barn?
Alltså allt beror ju på vad mannen vill. Vill mannen inte jättegärna ha barn så...
Ja, men om man inte har liksom jättebråttom. För jag menar, kvinnan som är 35 har ju förmodligen ganska bråttom.
Ja.
Mannen som är 30 är ju så här, okej, han kan väl...
Det är en jobbig konstellation. Killen är 20 och tjejen är 35 och de är jättekära.
Och killen
vill
tidigt,
inte ha barn.
Nej.
Och hon har bråttom. Ja. Hennes klocka tickar.
Mm.
Det är en jobb, det är ett jobbigt läge.
Mm.
Faktiskt.
Så du hade hellre varit liksom, ja, men 50 och 28 än att vara...
Ja, men hellre 50 och 28 som inte vill ha barn eller som inte är jättepigg på det.
Ja.
En 35-årig tjej som verkligen vill bli gravid och alla hennes kompisar är gravida och har barn, och killen är liksom en, han har knappt börjat plugga liksom.
Nej.
Och ja, men alltså det är ju klart jobbigt. Men det kan bli så att ja, det blir ett par ungar och det blir bra ändå, därför att det här ungdomslivet är också så många gånger överskattat. Men vad ska han göra? Ska han ligga runt, gå på krogen, liksom kröka? Så här, han kanske mår bra av att få barn tidigt. Så blir han en ung pappa. Det blev ju faktiskt mitt ex då. En ung pappa. Och vi fick ju väldigt många barn som sagt. Men han, nu är han ju liksom 52 år och, har, och våra barn är ju vuxna.
Nu avslöjade du din ålder också då.
Ja, men det spelar väl ingen roll. Alla vet väl hur gammal jag är. Jag har inga problem med min ålder. Min ålder är underbar. Jag har faktiskt aldrig varit så uppvaktad och så nöjd med min ålder som just nu. Jag känner mig faktiskt väldigt... Jag har kommit över den värsta... Jag hade väl värsta krisen när jag skulle fylla 50. Då tänkte jag så här, men det är allt över. Jag står på perrongen och tåget har gått. Och det är bara så här, tack och checka ut. Men jag måste säga att det är faktiskt först efter 50 som jag verkligen kom in i min härliga Venusålder och har haft faktiskt mina bästa egentligen upplevelser. Mm. Kanske inte då relationsmässigt sådär att jag skulle ha hittat en livskamrat, men jag har inte heller varit ute efter det och jag har ju valt bort det på något sätt för att jag ändå trivs väldigt bra av mig själv och levt mitt äventyrliga liv med resor och olika relationer och sådär. Så att jag har haft väldigt kul. Sen kanske man inte vill sitta ensam om 10 år på liksom och vara äldre och bara så här, ja men jag är så här den eviga milfen som så här, ska så här, ha kul hela tiden. Det är kanske också någonting man tröttnar på.
Mm. Jag ser fram emot medelåldern alltså. Jag tror jag kommer pika rejält då.
Ja, men det där är typiskt här, en ungdom på 27 år eller 28 snart som inte förstår att det faktiskt inte är så himla jättekul att bli äldre.
Jo, det tror jag.
Nej, men det kan du tro du, så här, utifrån ditt ungdomsperspektiv. Men för mig då som har ett lite annat perspektiv så tycker jag så här, nej, men det är bra nu. Jag är nöjd med min ålder, men den behöver inte bli så mycket mer. Utan det kan stoppa här och nu. Så.
Tänk när jag är 50 och kan leva ut gubbigheten hur mycket jag vill liksom.
Ja, när du är 50, vad är jag då? Då är jag 80. Ja, men då kommer vi sitta här. För att en av mina allra, allra bästa vänner är faktiskt, fyller faktiskt 80 snart. Och vi har väldigt, väldigt kul ihop. Och
en det man eller kvinna?
Nej, det är en kvinna. Mm. Och vi har fantastiskt kul ihop, hon och jag. Och det, jag tycker inte att det är någon ålder. En av de mest världsberömda dominatrixerna, hon är ju faktiskt, hon närmar sig väl 90. Eller är hon inte det? Katrin Robb-Grier. Men hon är väl 90 eller någonting. Hon verkar ju leva full rulle där på sitt slott i Frankrike. Och det är faktiskt så här, vad det gäller dominanta kvinnor så blir man ju inte riktigt dominant förrän man är lite äldre. För de här som är allra yngst, de går bort i det. Därför att de har ingen pondus. Det är klart det finns unga dominatrixer också. Alltså allt jag säger så är det ju så här generaliserande. För det finns alltid undantag. Men man kan säga så här att den riktiga pondusen, den kommer först med en lite högre ålder.
Så summa summarum, du tycker att man ska leva i nuet och följa hjärtat även om det inte är helt logiskt, eller?
Ja, alltså jag kan tycka så här ändå. Visst, vi har ju klagat mycket på vårt samhälle och hur det har varit samhällsutvecklingen. Men en positiv grej är trots allt att kvinnor har kunnat bejaka sin sexualitet mer. Och det är någonting som jag också har jobbat för. Och jag vill ju att vi ska ha friare relationer som inte är så konventionellt bundna. När det gäller familjebildning och så är jag rätt konventionell och tycker att där ska man ju ändå hålla sig. Liksom, ja, man ska ju ändå göra det som är bäst för barnen och sådär. Och det har vi också pratat om. Men när det gäller en fri vuxen människa som lever sitt liv och som då... Alltså, och utan familj och så tycker jag att det är väldigt skönt att vi har en frihet att kunna vara med vem vi vill och välja våra sexuella relationer och bejaka vår sexuella lust och inte behöva hållas tillbaka av konventioner och att kvinnor får inte göra si, kvinnor får inte göra så. Det tjänar både kvinnor och män på att vi har en friare sexualsyn. Och jag vill inte ha någon backlash i fråga om sexualitet. Jag vill att vi ska kunna vara fria och bejaka oss själva och våra känslor och våra sexuella behov. Och det vill jag verkligen understryka, för jag ser ju med oro på den här backlashen som är mot kvinnors sexualitet. På ett sätt så sägs det att det är feministiskt samhälle och det ska vara så fritt, men på ett annat sätt så skjuts ju kvinnor in i någon slags medeltida värderingar på många sätt. Och det är ju på grund av att det blir en större mångkulturell impact i Sverige, helt klart. Kvinnor ska täckas, kvinnor ska inte vara sexuella, kvinnors sexualitet ska hållas tillbaka, kvinnor är horor, bla bla bla. Alltså utifrån den kvinnosynen. Och den tycker inte jag är förenlig med sexuell frihet. Och det gäller både kvinnor och män.
Alltså den muslimska menar du?
Japp.
Ja, nej, den är jag ju inte för heller.
Men det finns ju också strikta kristna syn alltså från, som kommer från Mellanöstern. Ja, men vi behöver inte gå in på det.
Men lite hederskultur behöver vi.
Nej, alltså, nej, men det som vi pratade om förut, den svenska är... Nej, inte riktigt. Nej. Inte när det gäller sexualitet. Jag är all in för kvinnors sexuella frihet.
Lite hederskultur.
Nej. Hörru du, ja, nej, men det finns ju väldigt bra sexleksaker också tycker jag. Men det kanske vi ska prata om nästa gång.
Eller så gör vi inte det.
Jo, det kan vi visst göra.
Eller så
gör vi det gör som ett det? Lite extra material. Jag kan göra det. Jag har inga problem med det. Det finns jättespännande sexleksaker faktiskt för både kvinnor och män. Ja. Och det, där kan man bejaka sin egen sexualitet och utforska den. Och jag vill faktiskt uppmana alla kvinnor att ta ansvar för sin egen sexualitet. Det som alltid har stört mig under alla mina år som sexrådgivare, det är att kvinnorna på något sätt så här förväntar sig att mannen ska ge dem orgasm. Och det här kan jag upprepa i varje avsnitt. Kvinnan måste själv ta reda på vad hon tycker om och sen utveckla detta då tillsammans med en partner. Men man kan inte förvänta sig att om man inte vet hur ens egen kropp funkar, om man inte ens sett sin egen fitta i spegeln, då kan man inte förvänta sig att en partner ska så här veta detta.
Och med de orden så
tackar vi för oss för det här första avsnittet.
Ja, men det gör vi.
Och så får ni swisha. Såklart.
Och vi önskar en bra start på året och allt det där. Men framförallt så får ni väldigt gärna stötta oss ekonomiskt. Och det gör man till 0700 420 297. 0700 420 297. Och ni kan även mejla oss till katarinaonix@gmail.com.
Och alla tjejer ska titta sin fitta i spegeln minst en gång. Därför att det är jätteviktigt. Jag träffade en barnmorska en gång som var 38 år. Hon hade aldrig sett sin egen fitta. Men i helvete, tänkte jag, kvinna. Kom igen, kom in i matchen.
Kan du inte säga det en gång till bara?
Att man ska titta sin fitta i spegeln.
Ja,
okej, bra. Hej på er.
Hej.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa, trygghet för livet.